Programmet som följer strax är Sommarpratarna som produceras av Radio Nolaskogs. Och i dagens program av Sommarpratarna så kommer vi att få lyssna till Alfons Falk. Och vi säger välkommen till dig, Alfons, att berätta och spela din musik för oss.
Ja, jag heter Sven Lindblom och sitter här i studion tillsammans med Alfons Falk som är chef, eller har varit chefskonstruktör på Hägglunds i många år. Och det här är ditt sommarprogram och nu vill vi höra att du ska berätta så mycket som möjligt om din tid på Hägglunds.
Ja, Hägglunds heter ju idag BAE Systems Hägglunds, men för oss lite äldre så är namnet fortfarande Hägglunds. Och jag anställdes 1974 ursprungligen som konstruktionsledare för en ombyggnad av stridsvagnen Centurion som hade en vikt på 50 ton.
Men du anställdes ju inte utan vidare, du har ju en bakgrund. Jag vet att du är västerbottning och du tog studenten i Umeå, eller hur?
Ja.
Och sen blev det högre studier.
Ja, jag gick alltså på KTH och läste flygteknik och examinerades 1967. Och då kom jag att jobba 1,5 år i Stockholm faktiskt med automatväxellådor för lite tyngre fordon. Och därefter hade jag 6 år i Dalarna också med transmissioner, men betydligt större industritransmissioner. Och 1974 då anställdes jag alltså på Hägglunds.
Och då blev din uppgift att bygga om den här engelska stridsvagnen Centurion som är känd för många värnpliktiga i Sverige. Det är ju en jättekoloss, den väger 50 ton.
Ja, jo då, stridsvagnarna är ju betydligt tyngre än andra pansarfordon och det är ju av skälet att de har väldigt högt pansarskydd. Och Centurion är ju ganska gammal. Den utvecklades faktiskt under andra världskriget, men han aldrig kom att delta i världskriget, däremot i Korea. Och lite speciellt, det var alltså en bensinmotor i den här vagnen och den kom ursprungligen från Spitfire. Och sen fanns också en osynkroniserad styrväxellåda innebärande att man måste dubbeltrampa då man skulle växla.
Men kan man ha en flygplansmotor i en stridsvagn? Det här låter lite främmande för lekmän.
Ja, det är ju faktiskt ganska svårt att förstå att om man har en 50-tons klump så eftersträvar man att ha lätta komponenter och också givetvis något som finns och har tillverkats i stora antal. Rent allmänt så är alla stridsfordon, man försöker hålla ner vikten på alla komponenter för att på det viset få över så mycket som möjligt till pansarskydd.
Och därav följer då att man har en flygplansmotor.
Ja, den överlevde lite grann för att det har inte samma effektuttag. I Spitfire så tog man ut 2000 hästkrafter och i Centurion så var effekten 650 hästkrafter. Men bränsleförbrukningen den var enorm. Tankarna rymde 650 liter och det räckte bara några få timmar. Och jag tror att den drack betydligt över 100 liter milen. Och det land som hade byggt om sina Centurion-vagnar, det var Israel, där ombyggnaden var baserad på amerikanska motorer och en automatväxellåda som samtidigt var styrtransmission. Och en av mina första tjänsteresor blev därför till Israel och i Zürich bytte vi plan till ett från det israeliska flygbolaget El Al. Och här fick jag första påminnelsen om hur spänt läget var i Mellanöstern. Då en pansarbandvagn M113 stod parkerad vid trappan upp till flygplanet. Och pansarbandvagnen hade också en bemannad vapenhuv som faktiskt kom från Hägglunds. Och vapnet var riktat mot dem som steg ombord på flygplanet.
Så du kände direkt igen då att det var en Hägglunds vapen?
Ja, visst gjorde jag det. Och jag visste ju om det. För de var ju nyligen levererade från oss.
Oj då.
Ja, och i Tel Aviv då bodde vi på ett hotell vid stranden och varenda morgon så väcktes vi vid 5:30 av 2 Phantom jetflygplan. De flög lågt efter stranden och de kollade om något hade hänt under natten. Och en annan sak som var att där var ju också att jag förvånades över mängden beväpnade människor som också innefattade civilister och kvinnor. Nästan varannan människa var på en kulsprutepistol eller en automatkarbin. Och bakgrunden var ju det att tjänsteresan gjordes bara ett drygt år efter novemberkriget 73.
Oj, det var det krig då Israel slog tillbaka araberna med full kraft.
Ja, men de var väldigt illa ute då. Och jag har ju varit i Israel senare också, och då har man inte, har inte upplevt den här mängden beväpnade människor. Det har alltså lugnat sig på det sättet. Sen kom ombyggnaden av Centurion att strax efter resan att senare läggas. Så den skedde i början på 80-talet. Och vi köpte alltså inga komponenter från Israel, utan vi gick tillbaks till ursprungarna som fanns i USA. Och 82 centurioner blev ombyggda.
Och då byggdes de på Hägglunds då?
Ja, det gjorde de. Och det innebar ju det att jag var tvungen att få nya arbetsuppgifter. Och det blev studier av ny stridsvagn tillsammans med Bofors. Och det gjordes via det samägda företaget HB Utveckling. Det står alltså för Hägglunds Bofors Utveckling. Och det hade nyligen bildats. Och det var alltså försvaret som hade sagt att det inte fanns utrymme för två leverantörer av stridsfordon i Sverige. Och det var egentligen ett shotgun wedding. Ingen av oss ville väl egentligen. Och det blev inte någon utveckling av en ny stridsvagn i Sverige. Utan 1993 så beslutade försvaret att köpa in den tyska stridsvagnen Leopard 2. Som kom att licenstillverkas på Hägglunds och Bofors. Och då tillverkade alltså Hägglunds fordonsdelen och Bofors tornet. Och den har beteckningen stridsvagn 122. Och den är ännu tyngre än Centurion. Den väger strax över 60 ton. Nu lyssnar vi på Elton John och Lejonkungen.
It is well.
Men den här vagnen väger ju strax över 60 ton. Det var ju också en väldigt tungt fordon. Visst, du anställdes ju för att utveckla pansarbandvagnen också, eller hur?
Ja, egentligen så anställdes jag ju för de här studiedelarna. Och det var ju inriktat mot en tung stridsvagn. Men samtidigt så kom jag också att få ansvaret för alla pansarvagnar på Hägglunds. Och det som ju fanns var 1974 då jag kom, så hade tillverkningen av pansarbandvagnen PBV 302 precis avslutats. Och infanterikanonvagnen IKV 91 hade precis börjat produceras i verkstaden. Och de har alltså helt andra vikter. PBV 302 vägde 13,5 ton och IKV 16,5 ton.
Men det är ju bara tredjedelen då. De måste ju bli billigare i drift och kanske större aktionsradio och effektivare på något vis då.
Ja, om vi tar liksom bränsleförbrukningen på infanterikanonvagn. På väg så tog den ungefär 8 liter i milen och i terräng ungefär 15 liter i milen. Så det var ju enorma skillnader. Och mycket berodde ju också på att det var modernare dieselmotorer. Och PBV 302 tillverkades i väldigt stora antal, ungefär 600 vagnar byggdes. Och speciellt med den var ju att den hade en unik vapenhuv där skytten fanns under skydd även vid skjutning, och det var faktiskt alldeles nytt. M113, då stod skytten upp och exponerades alltså. Och vapenhuvarna, de fick kanoner från flygande tunnan, alltså J29. Och kanonerna återanvändes tillsammans med samhörande ammunition. Och det är väldigt viktigt därför att kanoner och ammunition är mycket dyrbara delar.
Men menar du att vi hade samma typ av kanoner i flygplanet J29 tunnan som vi sa, och i en stridsfordon?
Ja, liksom den gängse kalibern vid den här tiden var halvtums kulspruta, som är alltså 12,7 mm och 20 mm. Det var ju alltså egentligen en grövre beväpning, så vi var ovanligt väl beväpnade i det här. Och dessutom så, i och med att det var så pass stor kaliber, så kunde man ha två ammunitionslag. Man fick också spränggranaten med oss, med alltså sprängladdning i granaten som sköts. Om man återgår till flygande tunnan, så hade den alltså 4 stycken per flygplan. Och huvuddelen av de här hamnade i förråd på Hägglunds, och det innebar att vi fick ungefär 2000 kanoner med samhörande ammunition upp till Hägglunds, och det fick vi alltså tillhandahållet utan kostnad.
Oj då, så att när flygvapnet gick ur flygvapnets arsenal, så då ersatte de den med andra kanoner på dem. Ja, flygplan som kom efteråt, det var det Lansen, det tror jag.
Det var Lansen, och den hade 30 mm kanoner.
Så då blev alla de här kanonerna överflödiga?
Ja, och vid den här tiden så hade man alltså det här med att det skulle återanvändas. Och liksom livslängden för kanonerna är ju mycket, mycket hög, för det sköts ju inte speciellt mycket med de här. Om vi återgår till vapenhuven, så var den också unik genom att kanonen satt vid sidan om inne i huven. Och det var alltså möjligt, trots att rekylkraften är bra hög och att man sköt 10 skott per sekund. Och utan åtgärd så skulle alltså då den här huven driva väldigt starkt åt höger vid skjutning med automateld, om det inte fanns något som motverkade det här. Och kanonen var alltså placerad till höger inne i huven. Och det här med sidoplaceringen, det gjordes ju därför att man ville ha en mycket kompakt huv. Den var alltså mindre än en meter i diameter. Och det möjliggjorde att antalet soldater i vagnen kunde bli högt. De hade en fast besättning på 3 man, alltså skytten, en förare och en chef. Och ytterligare 9 soldater fanns längst bak i vagnen. Och det väldigt spännande med det här, det var ju att vapenhuven, den vridande momentet, kunde kompenseras genom att kanonens rekylkraft användes för att utbalansera kraften som skulle orsaka att vapenhuven drev åt höger. Och det är ju lite grann att lyfta sig själv i håret. Och vapenhuven blev Hägglunds första större exportorder, och den gick då till Schweiz i betydande antal. Och där monterades den på pansarbandvagnen M113, och det var alltså samma vagn som stod parkerad utanför flygplanet vid resan till Israel. Och mer än 1200 vapenhuvar tillverkades.
Men det här med rekylkraften, alla skyttare vet ju vilket rekyl ett vanligt kulvapen ger, och här skjuter ni med väldigt hastighet. Det måste bli enorma rekylkrafter.
Ja, vi talar ju om bortåt 1000 kilo i rekylkraft, och det innebär ju att du får ganska stora krafter som strävar att dra kanonen eller huvudet i sida om du inte gjorde något åt det.
Ja, bakåt.
Bakåt, ja.
Och då är den centrum med peng, så då blir det vridning då alltså.
Ja, och det innebär ju att du praktiskt inte skulle kunna skjuta mer än ett skott i taget.
Nej. Och ni skjuter med hög hastighet.
Ja, och 10 skott per sekund. Och praktiskt skjuter man ju alltså korta eldskurar. Man också ser med granaten har spårljus, så man ser ju hur man träffar. Och då får man en ganska god möjlighet att snabbt korrigera om man ligger fel.
Men 10 skott i per sekund och så den rekylkraften, det måste vara hög teknik bakom den här huven, vapenhuven.
Ja. Det var gjort på ett sånt sätt så att vapnet låg fritt i längsled, och då den började rekylera bakåt så slöt den en koppling som var kopplad till ett kugghjul, och det kugghjulet gjorde att du fick samma kraft åt andra hållet, för liksom kugghjulet vände det här, och det var alltså en koppling som gjorde det här, och den friliggande kanonen som gjorde att man kunde lyfta sig själv i håret.
Jag vet att ni lyckas övertyga norrmännen också om att det här fungerade.
Ja, det blev en liten sann Norgehistoria. För då det förklarades för norrmännen så sa tekniker där, det här kan inte funktionera. Och de förstod aldrig hur det egentligen fungerade, för att norsk kvalitetskontroll underkände direkt en huv om den bara drev åt höger. Om den drev däremot lätt till vänster var allt frid och fröjd. Och den som löste allt det här, han heter Elof Rova, och han hade alltså ansvaret för vapenkonstruktionerna på Hägglunds. Och han hade löst genom att ha en ställbarhet i den kraft som återmatades från kanonen och ner till huven. Och i samband med utvecklingen av PBV 302 så övertogs Hägglunds av ASEA. Och elmotorer och svetsutrustningar övertogs 67, och 72 köpte ASEA resterande delar av då Hägglund och Söner. Och många år efter det att jag hade börjat på Hägglunds blev jag tillfrågad av FMV om jag kunde hålla en föreläsning om utvecklingen av militära fordon på Hägglunds. Och då PBV 302 har varit något av arméns arbetstest för stridsfordon 90, så hade jag ett samtal med den tidigare vd:n Tore Hägglöf om utvecklingskostnaden för PBV 302 var orsaken till övertagandet. Och det är ett relativt rimligt antagande, då utvecklingskostnaden är ytterst svår att beräkna och stora överskridanden ofta förekommer både i tid och pengar, och det är ju kopplat till varann. Och Tore poängterade dock att utvecklingen inte gick med förlust.
Ja, det var väl skönt att höra.
Ja, och då tycker jag vi lyssnar på Elvis och In the Ghetto.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto.
Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries.
Bandvagn 206 var på gång när jag kom upp till Hägglunds. Och det första jag såg av den var träattrapper som fanns i fullskala. Och de var otroligt detaljerade. Vi hade en väldigt god attrappverkstad av det här. Och mycket beroende på att Hägglund själv, den äldre hägglundaren, var synnerligen intresserad av träsnickeri.
Ja, det var väl klart, för Hägglunds började ju som ett snickerifabrik en gång i tiden.
Så kopplingen fanns där. Strax efter det här så avvecklades den här attrappverkstaden.
Jag läste någonstans att det första översnöfordon de gjorde på Hägglunds, det var ju sådana här rissler efter hästdragna.
Ja, precis. Och bussarna var ju väldigt mycket byggda av trä också. Och det fanns alltså tre stycken fullskaliga trappor, för det fanns alltså standardvagnen, och så fanns det en pansarvärnsvagn och också en vagn för ledning, förbandsledning. Och bandvagnen, det var ju en helt ny typ av produkt för Hägglunds, som också innebar ett större tekniksteg jämfört med föregångaren som heter bandvagn 202, och den hade tillverkats av Bolinder Munktell. Och nu fick vi alltså en vagn som hade mer än dubbelt i lastförmåga, och vi hade alltså ingen bakgrund i något likartat fordon tidigare. Och jag kom mycket snart i kontakt med svårigheterna som en större utveckling innebär, då jag samåkte till jobbet med Jan Ljunggren som också bodde i Bonäset. Och Jan, han var konstruktionsledare för bandvagn, och varje morgon och kväll fick jag en nära kontakt med alla problem som denna nu utveckling innebar. Och han sa vid ett tillfälle, finns det någonting som inte går sönder i den här vagnen? Och första körningen med bandvagn 206 körig, det var alltså en förenklad vagn, den gjordes 1975, och det var många som var ute och tittade från företaget, och jag var där också själv. Och vagnen kom 20 meter, och därefter så havererade styrdonet när vagnen skulle svänga 90 grader för att köra längs med C-hallens verkstadsvägg.
Ja, 20, det var ju alltså inte så lyckat premiär. Jag heter Sven Lindblom, och jag sitter här i studion med Alfons Falk som är pensionerad chefskonstruktör på Hägglunds. Och du har alltså lång erfarenhet av utveckling av fordonen där, och många säger att du har bytt otroligt mycket för Hägglunds under de senaste decennierna. Men här var det alltså någonting som tillhör utvecklingskostnader då. Ni kunde bara köra 20 meter med första bandvagnen, sen var det haveri.
Ja, jag jobbade alltså inte med bandvagnen, utan jag jobbade med de här studierna. Men självklart var det oerhört intressant. Och sedan lärde jag mig det här med att utveckling innebär enorma problem och oväntade problem. Det var ju helt jättekonstigt att den bara gick 20 meter för mig. Men jag lärde mig det, att det är nog inte så konstigt. Det lärde jag mig åtskilliga år senare. Sen om vi då tittar på första skjutningarna med pansarvärnsversionen, så hade den en bakvagn av plast, och den bar alltså ett rekylfritt pansarvärnsvapen, PVPS 1110 heter den faktiskt, och det är alltså kraftigare än granatgeväret, och bakblåset gjorde att plastkarossen gick i bitar, alltså det innebar alltså att den höll ett skott. Och den här typen av överraskning, det kändes ju väldigt nytt för mig. Men jag har ju lärt mig att det är normalt, de normala svårigheterna. Och första beställningen från svenska försvaret var på 3000 bandvagnar. Och den här seriebeställningen kom då i fara då man inte nådde tillräckligt hög driftsäkerhet. Och det har jag lärt mig senare, det är det svåraste vid den här typen av utvecklingen, att få ett driftsäkert fordon. Och det här innebar alltså en försening med, som var ett par, tre år. Och det var ju med sammanhörande större kostnader och försenade intäkter som ju var en större ansträngning för Hägglund och Söner. Och bandvagn 206 i grundversion med plastkaross blev en stor exportsuccé trots sin första svåra tid. Och vagnen gav en stor verkstadsbeläggning med upp till 1000 vagnar som producerades per år. Och totalt producerades cirka 11 000 plastvagnar i olika versioner. Och 53 länder kom att använda bandvagn 206 i 50 olika varianter.
Oj då, så det har ju varit en jätteprogram. Det har varit basproduktionen på Hägglunds i den här bandvagnen då i många, många år.
Ja, drygt 10 år i alla fall. Och bandvagnen kom att säljas i civila versioner, men det var alltså storleksordningen 500 civila vagnar som såldes. Men en kund var speciellt betydelsefull, och det var Vattenfall. Och de använde vagnen för inspektion och reparation av kraftledningar. Det var inte så många vagnar, jag tror det var storleksordningen 30. Men den hade, Vattenfall krävde en dieselmotor. Och det vi hade tidigare var alltså en bensinmotor som fanns i de första vagnarna. Och i och med att vi då via Vattenfall fick en beprövad lösning med dieselmotor, så hade vi en mycket stor fördel vid exportorderna till bland annat Norge och USA. I och med att vi hade den här beprövade lösningen. Och USA köpte ju 1000 bandvagnar och Norge köpte 2000.
Med diesel då?
Med diesel, ja.
Så det var ju Vattenfalls order. Det var tur att de krävde en version med dieselmotor då.
Ja, det är liksom, om man ska byta så här, det tar ju ett år med att göra det om man inkluderar all provning som hör med ett sånt här motorbyte. Och idag tillverkas inte plastversionen, och den är nu ersatt av pansrade versioner. En som är näraliggande bandvagn 206 och en större variant som heter BVS-10, och den har betydligt högre lastförmåga. Och den här vagnen kan också köras betydligt snabbare i terrängen. Och nu lyssnar vi på Dolly Parton och Kenny Rogers.
Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Making love with each other, I'm islands in the sea.
Men det var alltså inte bandvagnen som var din huvudområde, utan det var ju stridsfordon 90 då som var ditt huvudsakliga område.
Eftersom bandvagnen var så stor så hade företaget två divisioner. Där bandvagnen var den ena, och sen fanns då en som höll på med pantrade fordon. Och jag hade alltså ansvaret för pansarkonstruktion och utveckling av pansarfordon. Och under tiden som leveranserna av bandvagn 206 gick så var stridsfordon 90 inne i utvecklingsfasen, som huvudsakligen sysselsatte ingenjörsavdelningarna. Och det tar faktiskt cirka 10 år att utveckla ett fordon typ stridsfordon 90 från de största första studierna fram till första serieleverans. Och stridsfordon 90 den utvecklades tillsammans med Bofors via det samägda företaget HB Utveckling. Och här gjorde Bofors tornet och Hägglunds tillverkade vagnen. Och stridsfordon 90 hade ju självklart också sina problem under utvecklingsskedet. Möjligtvis var de lite mindre än vad som fanns med bandvagn 206, och det var ju beroende på pansarbandvagn 302 och IKV-91 som var nyligen utvecklade. Det fanns alltså en kontinuitet i detta. Och ett första steg i utvecklingen var en körrigg på samma sätt som för bandvagn, och den beställdes av FMV 1984. Och körriggen var i princip en förenklad vagn som innehöll bara bandaggregat och motor med kraftöverföring. Och körriggen till stridsfordon 90 gick faktiskt ovanligt långt innan den havererade. Den kom 23 kilometer. Och vi hade en gissningstävling om hur långt den skulle gå innan den skulle gå sönder. Och första priset var en flaska punch, och det var faktiskt jag som vann den.
Så det var sådana pass stora frågor också, så ni räknade med att den skulle lägga av efter några kilometer, den första versionen?
Ja, liksom om man tittar på den här utvecklingen så körriggen under det första året så stod den faktiskt ungefär halva tiden på verkstaden för ombyggnad. Alltså du finner hela tiden saker som inte fyller måttet här. Så väldigt mycket provning i all sån här utveckling. Och jag har sagt tidigare att då du börjar komma på rull, då tror du att du är ganska snart färdig. Problemet är det att du har gjort ungefär 15% av jobbet. Resten återstår.
85% återstår sedan den första prototypen rullar alltså?
Ja, i kostnad.
I kostnad?
Ja, det är liksom att göra det här liksom moget för serieproduktion. För liksom, du kan få något som är ganska bra väldigt snart, men att få det mycket bra, det är väldigt mycket arbete bakom.
Så det är inget skoj om man säger att bilar, de har barnsjukdomar de första versionerna som kommer ut?
Ja, jag köper aldrig en bil första åren när den är ute, för det är faktiskt så det går till. Och för körryggen till stridsfordon 90 så var halshuggna slutväxlar ett tidigt huvudproblem. Och slutväxeln är en del som överför drivkraften från transmissionen ut till drivhjulen. Och en kraftig påkörning mot en större sten kunde ge att växeln delades mitt i tu. Och det resulterade alltså, förutom den skadade växeln, också av att drivhjulet och bandet lossnade.
Du nämnde halshuggna slutväxlar. Det låter väldigt komplicerat.
Ja, slutväxeln består dels av ett antal kugghjul plus att du måste komma ut till drivhjulet, och det innebär att en hals mellan växeldelen och drivhjulet, och det var den alltså halsen som gick av, så jag kallade det halshuggna.
Mm. Just det.
Och en speciell händelse var en förevisning i Morjärv med chefen för FMVs fordonsavdelning. Ja, och han heter Sture Erlebäck och han körde bilen. Och två tyska överstar fanns också med i bilen tillsammans med mig då. Och det här var en av de första förevisningarna i mycket djup snö. Det var alltså en meter djup snö. Och det som var förvånande var ju hur bra den faktiskt kunde klara av det stora snödjupet. Och också hur fort den gick. Och på väg hem så mötte vi körriggen. Och den hade alltså genomfört den här lyckade förevisningen. Och det som hände här var att vi mötte... Körriggen mötte vår bil då.
efter en smal skogsbilväg, och föraren av körriggen, han körde med ett band ner i diket för att vi skulle kunna komma fram. Och strax efter det vi passerade så hörde jag ju en smäll, och jag tänkte det att det var nog bara jag som hörde det där, men det var inte så. Sture, han ställde sig på bromsen och vi kunde se en delad halshuggen slutväxel, och bandet låg vid sidan av vagnen.
Du, det var ingen lyckad demonstration inför...
Nej, det var så, det började så väldigt bra och slutade väldigt negativt. Men det är alltså typiskt. Och en annan och kanske lite roligare händelse med körryggen var en presentation för Hägglunds styrelseordförande som var Kurt Nicolin. Vi ägdes ju av ASEA. Och han kom ut till experimentverkstaden i sällskap med vår vd Bosse Södersten. Och presentationen den gick bra, men vid avslutningen fick jag den här svåra frågan. Varför är det Piazzava-borstar ovanför drivhjulet istället för framskärmar? Och det blev en lite krystad förklaring där jag beskrev att banden rev upp mycket damm eller snö och som sen kastades upp på fordonet och satte igen alla siktglas och så vidare. Och Piazzava-kvastarna kunde gå tätt mot banden och, samtidigt som stenar och liknande kunde passera. Och Piazzava-borsten var inte helt tokigt, men det kom inte så långt att de användes till på seriefordonen. Och nu tar vi och lyssnar på Jennifer Lopez och On the Floor. Alla vagnar från pansarbandvagn 302 fram till bandvagn 206 kunde flyta då pansartjockleken var begränsad, och det gällde också de pansrade versionerna av bandvagnen. Och framdrivningen i vatten fick man från banden, vilket inte innebar någon direkt hög simhastighet då verkningsgraden är mycket, mycket låg, ungefär 1%, att jämföra med en propeller som har 30%. Och rent allmänt är alltså simmande pansarfordon urusla
båtar. Men jag läste någonstans ändå att man kunde hålla 3 knop, och det är ju inte helt urbordat.
Ja, det, men man hade ju faktiskt 300-400 hästkrafter bakom. Så det var ju kopplingen mot det. Ja, det var precis så fort den gick. Och stridsfordon 90 däremot, den kunde inte flyta då pansartjockleken var större. Och det innebar att det fattades ungefär 6 kubikmeter fordonsvolym för att vagnen skulle kunna flyta.
Och vi förlorade faktiskt temporärt den första prototypen till stridsfordonet i en fjällsjö nära Hemavan. Och vagnen gick alltså genom isen och det blev lite grann av vår JAS-händelse. Och problemet vid Hemavan orsakades av att provföraren upplevde att vagnen gick väldigt bra i den en meter djupa snön. Så han beslöt sig att ta en liten extra tur. Och till saken hör att inga fordon före stridsfordon 90 kunde köras i en meter djup snö. Men den här lilla sjön som man inte visste fanns där, den var också tillräckligt djup för att vagnen helt skulle försvinna. Och efter några dagars spärrningsarbete stod vagnen 3 månader i vår verkstad innan provningen kunde fortsätta med denna första prototyp. Och våra provförare har varit endast begränsat simkunniga. Och även 302an har gått genom isen, vad jag vet, minst en gång. Men samtliga de här incidenterna har slutat lyckligt. Och det händer alltså väldigt mycket under all den här typen av utveckling. Och min erfarenhet är av utveckling är att allt som kan hända, ja det händer. Och en tålmodig kund i form av svenska försvaret har varit en central faktor vid utvecklingen av fordon på Hägglunds. Och provning i rätt miljö är också väsentligt och det infattar också användaren. Vi hade 5 försöksvagnar och bara en kördes av Hägglunds provförare och resterande 4 av värnpliktiga förare. Och resultatet blev att Hägglunds provförare de producerade dubbla medelhastigheten under hela provperioden då, men bara halva felutfallet jämfört med de 4 andra vagnarna. Och det är ju alltså viktigt att de här felen som hör samman med lite misshandel, men att de också kommer fram, för det kommer att ske senare.
Och det fick ni ju fram då ni var ovanliga värnpliktiga som körde vagnarna.
Ja.
Men det är ju i den miljön de ska verka sen vagnarna, så det är ju väl riktigt att man har sådana provförare,
ja,
också.
Och jag tror en väldigt central del för kommande exportorder var just det här med att vagnen är oerhört driftsäker. Och det har ju att göra med omfattande provning.
Och nu pratar vi alltså om stridsfordon 90 då.
Ja. Och sett ur företagets beläggning så blev det en mycket god överlappning mellan bandvagn 206 i plastversion och stridsfordon 90. Och när plastversionen av bandvagn 206 gick ner i tillverkning så kom serieproduktionen av stridsfordon 90 igång. Och då till svenska försvaret som fick de första serievagnarna 1994.
Alltså stridsfordon 90, det är ju då inte det vi känner som bandvagnen, den är ju uppdelad i vi är 2 fordonsdelar med en styrled i mitten. Men den här stridsfordon 90, det är ju ett mest liknande vid en stridsvagn då.
Ja, precis. Med 2 band. Till skillnad från bandvagnen som har 4.
Precis. Och hur mycket väger den här 90?
Ja, ursprungligen utan tilläggsskydd så vägde den 23,5 ton. Men tilläggsskydd har ju tillkommit senare och framförallt för användning utomlands, då vägen i närheten av 29 ton och nu är det så att Sverige använder den i Afghanistan och det gör också Norge och Danmark.
Men det är ju ett stridsfordon då som i runda slängar ändå är bara hälften så tungt som St. Jurion och den måste väl då vara både rörligare och mer bränslesnål och effektivare?
Ja. Det är väldigt stor skillnad. Om man tittar på stridsvagnarna som väger ännu mer än 50 ton idag så får man ju sådana stora praktiska problem. För ekipagen när de fraktas med lastbil så du kommer ju lätt upp mot 100 ton. Och innebär att till exempel broar och annat, det är inte så lätt att flytta dem.
Det är inte rätt att flytta dem efter allmänna vägar då?
Nej, och speciellt om man kommer till länder med dålig infrastruktur. Då märks ju ännu mera.
Det länder med dålig infrastruktur, ja. Men så att den här 90, då kring 25 ton, det har alltså blivit en stor exportframgång, eller hur?
Ja, jag kommer till lite senare, men stridsfordon 90 har alltså tillverkats från 1994 och tillverkas ju också idag. Och Hägglunds hoppas ju också på kommande order. för CV90 som den heter då. Nu tycker jag vi tar och lyssnar på Rod Stewart och kopplingen till våra simförsök med I Am Sailing.
Sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free.
Norge köpte eller var i behov av nya pansarvagnar, och de kallade projektet Stormpanservagn, och det blev en större vändpunkt för stridsfordon 90 ur exportsynpunkt. Och Norge provade fyra olika fordon utöver stridsfordon 90: Bradley från USA, Warrior från England, Puma från Tyskland och Ascod från Spanien och Österrike. Det var alltså en samutveckling mellan de här två länderna.
Det var alltså en fruktansvärt stenhård internationell konkurrens då för att få sälja stridsfordon 90 till norrmännen. Vad var det som gjorde att Hägglunds kunde vinna den ordern?
Ja, de hade ju bjudit in alla, ska vi säga, de bästa fordon som fanns i världen. Och det var ju alltså en mycket lång utvärderingsprocess som skedde i två omgångar. En första, ska vi säga, grundserie där alla fem fordonen deltog. Det var ju ett drygt år. Och därefter kom en andra omgång något senare med bara tre finalister. Och framkomligheten i djup snö höll oss kvar i den första provomgången, för vi hamnade väldigt långt bak vid alla skjutförsök. Och det berodde på att Norge begärde att det skulle finnas en 30 mm kanon, och det som fanns färdigt för stridsfordon 90 var ju 40 mm kanonen från Bofors, och de sa det, den ska vi inte ha. Och det som då fanns var en, för stridsfordon 90, ett mycket enkelt tvåmanstorn med en 25 mm automatkanon. Och den hade utvecklats av Hägglunds inom stridsfordon 90-projektet. Och det här tornet, det var synnerligen enkelt. Och det var handriktat och saknade nattkapacitet. Och det var ju syftet att få ett lågt pris. Men det norrmännen frågade efter, det var en absolut värsting för vapensystemet.
Men du nämnde att det var framkomligheten i snö som gjorde att ni höll det kvar då. Där har du några siffror att berätta, eller var det så?
Ja, precis. Man hade alltså uppe på Dovrefjäll en provbana som skulle köras. Och snön var ju väldigt djup, förstås, ungefär en meter. För de har ju samma behov av översnöförmåga som vad vi har i Sverige. Och alla de här fem vagnarna skulle köra det här, och de fyra andra höll på ungefär 2 timmar för att ta sig runt. Stridsfordon 90, som ju var byggd framförallt för att gå i djupsnö, det gjorde på 17 minuter. Och det var ju därför egentligen... Jag tror faktiskt att det var så här att norrmännen tänkte tvångsgifta vårt chassi med något annat torn. Men de vågade inte kasta ut oss, för vi var så pass extrema när det gällde framkomlighet, och det var ju av väldigt central betydelse.
Ja, det var ju en enorm skillnad. Det var ju utklassning det.
Ja, precis. Och man hade ju också såna här försök vid körning i uppförsbacke och annat. Och liksom stridsfordon 90 var helt unikt här.
Ja. Jag heter Sven Lindblom och jag sitter här och samtalar med Alfons Falk, som är pensionerad chefkonstruktör på Hägglunds, och nu berättar vi om utvecklingen av stridsfordon 90, som har blivit en stor exportframgång.
Ja, om vi återgår då till det här tornet som var oerhört enkelt, så skulle ju egentligen enligt överenskommelsen med Bofors det tornet också ha utvecklats av Bofors, men så blev inte fallet. Och vi hade alltså erfarenhet av 25 mm kanoner som vi hade alltså tagit fram, olika torn med 25 mm beväpning som en del av ett uppgraderingsprogram för pansarbandvagn 302. Det här programmet genomfördes dock inte. Men genom att vi hade den här erfarenheten runt kanonen och ammunition och allt annat runt vapnet, så beställdes den av på Hägglunds. Och syftet som FNV hade var ju att få ett alternativ med lägre pris för stridsfordon 90 då. Och för Norgeprojektet så byggde vi om det här enkla tornet på mycket kort tid, det var alltså ett halvt år ungefär, till att bli ett mycket kvalificerat torn med maskinriktning, stabilisering som innebär att man kan skjuta undergång. Man kunde också skjuta i mörker genom att man hade ett IR-sikte.
IR, alltså för infrarött.
Och det innebär att liksom siktesbilden baseras på värmeavgivningen från det du tittar på. Och du kan alltså se föremål med så pass bra konturer att man kan identifiera vad man ser. Och också på riktigt långa avstånd. Mm. Alltså flera kilometer. Och vapensystemets träffsannolikhet, det understöddes också av att avståndet till målet mättes med laser. Och uppsättningen sattes efter detta, att du visste avståndet. För det vanligaste felet för att du bommar och skjuter på ett par kilometers avstånd är att du inte vet hur långt bort som målet finns.
Ja, det är något som många jägare känner igen.
Ja, det är lite grann av älgjakt över det här. Och lasern skickar alltså ut en kort puls, och ungefär som i hastighetskontroll hos polisen, och då vet du direkt hur långt avståndet är. Och sen också om målet är rörligt, så en annan källa till fel är att du inte vet hur fort målet rör sig. Men genom att mäta in hur tornet rör sig i sida, och då du vet avståndet, då har du också allt du behöver för att räkna ut hur fort det går. Och det innebär att man får också mycket hög träffsannolikhet på även mycket stora avstånd, alltså flera kilometer.
Du kan alltså följa målet med ett lasersikte då, med en laserstråle riktat mot fordonet som rör sig?
Lasern går bara som en enda kort puls. Och efter det pulsen är, då har du fått din data, hur långt bort det är. Sen vrider du tornet så siktet ligger på målet hela tiden, och då vet du vinkelhastigheten på tornet, och vet du avståndet och hur fort du rör tornet till sida, då kan datorn räkna fram hur fort går det i kilometer i timmen.
Bara på en enda puls alltså?
Ja, på en enda puls. För siktet följer det med. Man vill alltså inte lasra hela tiden, för laser röjer dig själv. De får reda på var du är.
Och sen det som händer är det att pjäsdatorn räknar ut den här framförhållningen och uppsättning och flyttar riktpunkten. Så det enda skytten behöver göra är att hålla riktpunkten på målet. Det blir precis som ett aimpointsikte. Väldigt enkelt att skjuta.
Och har ni utvecklat det här siktet på Hägglunds också då?
Nej. Många komponenter, större komponenter köps. Och i Norge fanns faktiskt en liten solskenshistoria också. Att stridsfordon 90 med 40 mm beväpning hade ett svenskt sikte från Saab då. Det hette Bab Systems på den tiden. Medan våra försöksvagnar i Norge hade amerikanska sikten. Och i alla fall under den här väldigt korta ombyggnaden, vi hade jobbat väldigt många år tillsammans med Bab och Saab Systems, och de förstod ju de problem vi hade och sa det här med att vi kan hjälpa er att snabbt avlösa tornen. Och så vi fick tillgång till väldigt bra tekniker från Saab, och det var ju väldigt bidragande till det. Och det gjorde de trots att de hade inga komponenter inne i det här tornet. Men det blev en solskenshistoria, för strax innan serieorden tecknades så sa Norge det att vi ska inte ha de här amerikanska sikterna. Vi väljer det svenska siktet som utvecklades av
Saab. Jaha, fint svenskt industrisamarbete.
Ja, precis. Och det här tornet som ju har sina rötter i Sveriges utveckling, det kommer att bli basen för efterföljande exportorder av stridsfordon 90. Och nu blev namnet CV90 som står för Combat Vehicle 90. Och det innebär också att samtliga CV90 har utvecklats på Hägglunds, både fordon och torn. Och vid stora exportaffärer krävs omfattande motköp. Och för att åstadkomma detta har tornen tillverkats i de länder som köpt stridsfordon 90. Det som har tillverkats på Hägglunds är alltså, ska vi säga, serielikare för de här länderna. Mindre än 4 torn i alla fall. Nu lyssnar vi på ABBA och Thank You For The Music.
I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without the songs we dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me.
Ja, det här blev ju alltså en väldigt succé, det här stridsfordon 90 och vändpunkt, eller vad man kan säga, en stor exportframgång. Jag vet att du är lite blygsam, Alfons Falk, men du fick ett fint pris också vid något fint sammanhang.
Ja, det var ju så här att stridsfordon 90 var det första fordonet överhuvudtaget i den här viktklassen som kunde köra i så här pass djup snö. Och det finns en internationell sammanslutning som heter International Society for Terrain Vehicle Systems. Och det fångar alltså in de militärer, lantbruk och också fritidssektorn. Och det är alltså lite mer vetenskapligt. Det kallas terramekanik och det behandlar samspelet mellan fordon och mark. Och vart tredje år så har man en internationell konferens, världskonferens. Och sen grundarna till den här terramekaniken, det här priset heter Becker Radford Rees Award, och jag har alltså den första utgåvan av detta pris, och
Skälet var ju givetvis just det här med att vi var så extrema. Och mycket är också kopplat till att vi har gjort översnöfordon på Hägglunds under många år.
Och det här priset delas inte heller ut så ofta.
Vart tredje år.
Och det här har du på hedersplats i hemmet, förstår jag.
Ja, precis, vi står det.
Och det känns ju ovanligt välförtjänt när man ser också hur, vilken framgång det har varit, det här stridsfordon 90.
Ja, jag kan ju berätta om hur pass svårt det här är med utveckling. Och vid Norges utvärdering av de fem kandidaterna så hade vi i första omgången en amerikansk 30 mm prototypkanon. Den alltså var helt nyutvecklad och jag tror vi hade exemplar nummer 4 av kanonerna. Och ammunitionen kom från ett engelskt fordon som heter Warrior. Och ammunitionslänkarna, det är alltså bandammunition som på en kulspruta, kom från ett amerikanskt flygplan A-10. Och de här komponenterna hade ju aldrig gått ihop förut. Och precis allt elände som fanns kom ju där. Vi fick absolut ingen driftsäkerhet i kanonen. Det var nästan eldavbrott hela tiden. Och det är typiskt att jämföra med annan utveckling. Och tre fordon gick vidare i Norges utvärdering. Det var amerikanska Bradley, spansk-österrikiska Ascod och då stridsfordon 90. Men i och med att vi kom till andra omgången så fick vi den tid som behövdes för att ta bort barnsjukdomarna. Och det innebar det att i provomgång 2 sköt vi precis lika bra som alla andra. Och sen skedde också ett ytterligare utvecklingssteg i samband med seriebeställningen. Då sköt vi bättre än de andra också. Allting är ju en fråga om tid också. Och ytterligare exportorder har följt efter Norge. Och Schweiz och Finland kom efter detta. Och nu var det också omfattande elektroniksystem i vagnen. Mycket har att göra också med, ska vi säga, omvärldsuppfattning. Att man får en helt annan spridning av information inom vagnen. Och då det gäller Finland så har de köpt stridsfordon 90 LCV-90 i två omgångar. Efter leveransen av den första så utökar man beställningen med ytterligare ett större antal vagnar. Och Holland och Danmark följde efter Schweiz och Finland. Och nu har man alltså ökat nyttolasten som är beväpning och skydd. Och det är då i första hand ökat skydd mot beskjutning och minor. Och minor har ju blivit, ska vi säga, väldigt viktigt i och med att man har så mycket vägbomber och annat i de länder där man nu har internationella insatser. Och kanonen är också större för de här två länderna, 35 mm kaliber, och vikten är nu uppe i 35 ton. Och nyligen har Norge återkommit med beställning av ytterligare vagnar tillsammans med uppgraderingar av de vagnar som tidigare levererats tidigare. Och det var 104 stycken ursprungligen som levereras i första omgången. Och ungefär 1200 vagnar har sålts efter det att leveranserna påbörjades av stridsfordon 90 till Sverige. Och de är ju inte direkt billiga, så de har varit en kärna i Hägglunds fordonsverksamhet. Från det att de första vagnarna levererades till svenska försvaret 94. Och det har ni väl sett i tidningarna också, att de här orderna till de olika länderna, det är alltså mångmiljardbeställningar, alla de här. Och jag höll nyligen ett föredrag på LTU, Luleå Tekniska Universitet i Luleå. Och då intervjuades jag av universitets interna informationsavdelning. Och en fråga jag fick var om man kunde jämföra problemen vid utveckling av ett militärt terrängfordon med nuvarande tågproblem på Botniabanan. Och mitt svar blev att kommer en ny stor faktor in, typ en miljö som inte har provats, så är det problem att förvänta. Och det jag har lärt mig under mina år med utveckling är att Murphy var en optimist. Driftsättning utan föregående problem i rätt miljö ger problem. Och som avslutning lyssnar vi på Gangnam Style som barnbarnen i Malmö har önskat få spelad.
Open Gangnam Style. Gangnam Style.
여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해
오빤 강남 스타일 강남 스타일 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.